Välkommen hit att fira gudstjänst. Roligt att se både bekanta ansikten och ansikten som för mig är nya. Vi har samlats för gudstjänst och vi har samlats till ett möte. Kanske mer i vardagligt tal använder jag ordet möte mer än gudstjänst. Det kan ju vara lite olika. Men jag hoppas verkligen att den här samlingen ska bli ett möte. Ett möte med varandra, men framförallt ett möte med Jesus. Vem är egentligen med Jesus? Jag har funderat lite på det. Jesus, han lämnade himlens alla härligheter. En tillvaro bestående av endast gott. För att komma ner hit till oss människor. Detta syndiga sätt. Bara det är ett under av kärlek. Han kom som en liten pojke, född i ringhet och fattigdom. Växte upp och gick runt och gjorde gott, talade gott, predikade, helade människor, väckte människor från död till liv, för att till slut bli så utlämnad i människans hand. Han blev hånad, föraktad, slagen, misshandlad, uppspikad på ett kors. Som om inte detta vore nog. När han hänger där så säger han: Gud, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Om inte detta är kärlek, vad är kärlek? Att man till och med mitt i denna smärta kunna be sin far om förlåtelse över de människor som utsätter honom för. Den mannen, han är här just nu och han vill möta dig med sin kärlek, med det som du och jag idag behöver. Häromdagen när vi var på väg hem från skolan så sjöng så var en sång på radio som jag tror att vi alla har hört. Bakom mig i världen vänder, står jag här med tomma händer, väntar efter något som kan hjälpa mig. Jag glömde med det inte, för jag tycker den är lite charmig, den sången. Och Maja undrade, men mamma, vad handlar den här sången om? Och egentligen vill jag inte svara på det. Men för mig så har den här strofen faktiskt många gånger fått betyda någonting. Därför att så ofta tror jag att vi står, säg att du står på en liten brant. Du har en vän med dig. Och din vän har tagit sig upp. Och du står där med picknickkorgen i ena handen och picknickfilter i den andra. Och du kommer för ditt liv inte upp. Och så länge du står där med kaffekorgen i ena handen och picknickkorgen i andra handen och envist håller fast med det, så kan din vän uppe på höjden inte sträcka dig sin hand för att hjälpa dig. Och jag hoppas, och jag tror ibland att det är en större utmaning än vad vi tänker oss. Att släppa det vi själva har för händerna. För att jag tror att man släpper det man själv går runt och bär på är en förutsättning för att man ska kunna ta handen som sträcks ut. Kaffekorgen och picknickkorgen kanske är saker man absolut måste ha med sig upp på sin hund. Men man kanske ändå ibland måste släppa även det som kan kännas riktigt för mig, för att kunna ta emot det. Jag har bett den här sanningen att vi var och en ska kunna släppa och öppna upp vårt hjärta, våra händer, för att ta emot och för att möta Jesus. Tack kära Jesus för att du är här. Tack för att du vill möta våra där vi befinner oss. Att du med din kärlek och din värme ska få bo i våra hjärtan. Hjälp oss att släppa det som vi egentligen runt och bär på, som vi inte behöver, för att kunna sträcka vår hand och ta emot den hjälp som du vill sända oss mitt i det som vi står i. Jag ber för den här samlingen att det ska få bli ett möte, mellan människor. Men allra viktigast att möta med dig. Ja. Idag är det Sofia Denslöf som sjunger. Marilo i spela. Och Anders ska publik. Och vi kommer också ha en presentation som Anders har. Och innan vi har presentation så ska vi sjunga den första sången på ett blad 667, och vi sjunger de två första verserna och under tiden tar vi upp en kollekt till församlingen.
Jag hörde en stark röst på tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, Och han ska bo hos dem och det ska vara hans sak. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar på deras ögon. Du ska inte finnas med. Ingen sorg, ingen gråt, ingen fråga. I det som förr var här borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, de här orden är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, jag skit, jag är av och god början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta. Och jag ska vara hans Gud. Och han ska vara min son. Vi blir tysta i bön och tacksägelse för Maj. Herre, vi tackar dig för Maj. Och vi tackar dig för den tro hon fick bära de åren. Hon fick finna som aktiv också i vår församling här. Och det är viktigt för som hennes liv har varit och också gett till hemtjänst och vänner som har kunnat besöka dem. Här nu ber vi tack för att hon får vara hemma hos dig och får utbyta sin tro i härlighet och veta att nu är det sant att när hon förväntar sig på flykt. Vi ber också idag för vi får också avsluta honom. Vi ser det som är en sorg som möter så ber jag också att du ska påminna oss allesammans om det som är viktiga att livet har vi fått, men livet också tar slut en dag. Och det är viktigt att vara att möta dig den dagen. Här är det vi ber så i ditt namn. Amen. Här är det vara vår utgång och vår ingång från nu och till evigt. Varsågod, varsågod. Så fortsätter vi och sjunger de andra versarna här, 3 och 4 på den sommaren. Vi ska be tillsammans. Far, tack för den här söndagen. Tack att vi får vara tillsammans här i parken. Tack att vi får mötas och dela gemenskapen. Och även om vi inte har den här närheten som vi alltid brukar ha, så får vi vara tillsammans och känna att du är alltid nära oss och du vill möta oss just nu. Vi ber heliga ande tala, heliga ande rör vid ordet och låt oss forma det du längtar efter hos oss. Du ser våra behov. Tack för vår längtan och tack för att vi får lägga det hos dig just nu. Vi ber i ditt namn. Amen. Förra helgen så var jag och Theresia här, vi var tillsammans med våra tonåringar och vi var på Lövö. Hur många av er vet var Lövö ligger? Finns det flera Lövö? Gör det det? Lövö där vi var på ligger i södra änden på Stora Mosse. Och det var en krokig dammig väg cirka 4,5 kilometer. Och jag tyckte synd om bärplockarna som var där när vi körde förbi våra bilar ibland och det dammade. Och det var som en driva på baksidan på bilen med grus och damm så här. Och så kom vi fram till ett ställe där det är en stor grind att öppna. Och öppnar man den grinden så var det risk att det kom kuggtjuvar och sprang och mötte och så här. Men man var inte alltid där och försökte vinna. Och så var det en grind till in till själva stället. Så vi var fria från kuggtjuvarna där inne. Vi hade en helt fantastisk halvväg med våra tonåringar. Vandrade på Stora Mosse på fredagen. Då var jag med och vandrade en stor lång runda. Och Tresia var med och vandrade en ännu längre runda tror jag på lördagen. Men att hamna mitt ut i tomma intet, en farmengård, om då vet vi vad det här är ungefär. Ingen el, inget vatten som kom in i kranarna. Och ingen värme och en vedspis och tända som rök fantastiskt första kvällen. Och som kan bli när man är mitt ute i ett. Och blickar upp mot en stjärnhimmel och ser hur fantastiskt Gud har skapat. Vi hade en jättefin helg tillsammans med helgens uppe. Så kan jag säga så här, nästa helg så ska jag ut på Vättern tillsammans med tonårsledarna. Vi ska ha lite kick-off för våra tonårsledare och åka med missionsbåten Kristina. Den har jag aldrig varit med om åkt upp på tidigare och när en båt står där på Vättern och realiserar. Sommaren. Vi ska ha lite gemenskap och samling och hjälpa varandra inför hösten som vi framför. Så be för nästa helg. Och då blir en vandringsgudstjänst här och Lars har tagit ansvaret för den och fixat den så att den ska finnas här i söndagen. Så vet ni lite hur det ser ut framöver. Och sen är det så att det är lite sönderhackat för mig framöver. För helgen därpå är det konfirmationsavslutning. Och då är vi i Brobykyrkan i Landsbro, men ni är inte välkomna. Det är bara närmaste som får komma, det är ju så då. Och sen helgen därpå så är jag på själavårdskurs. Jag har ju gått den, börjat den i januari, men det blir ju ingen sist nu. Men nu ska vi träffas i alla fall till en helg tillsammans, så vet ni lite hur det ser ut. Ni får sms om programmet och sånt här, som ni vet, det färska som ligger närmast från det sen. Predikan, ja. Under hösten så har jag tänkt så här. Att jag ska lyfta fram olika Jesusmöten i Bibeln. Dels hur människor mötte Jesus, men också hur Jesus mötte människorna då. Och det är ju så att vi som människor, du och jag, vi har ju människor omkring oss. Och tänk dig i livet att vi har lite cirklar omkring oss med människor. Så är det ju så att i mitten är du. Sen i den första cirkeln där så har du de närmaste omkring dig. Det kan vara din familj, det kan vara de vänner som du kan öppna upp dig för på något sätt och känner det här är de som jag kan dela livet med när det krisar och svårt. Och sen finns de där som vi är lite längre ut, det som vi kallar för vänner. Man kan tänka gemenskapen i församlingen lite där, men det kan också vara den första cirkeln med då. Och sen finns det ytterligare cirklar som man kan rita upp om man skulle vilja hur långt ifrån människor är. Det är ju så här, vi lever med människor, men vi lever på olika sätt med människor, hur nära vi är med dem. Och vi behöver närhet, du och jag. Men tyvärr är ju vårt samhälle så här, och nu då i pandemin så har vi blivit så här, vi lever längre från varandra. än vi var i bruk att göra då. Men vi behöver närhet. Behovet är större och större igen dag för dag av närhet. Att få vara nära, att ha någon att dela livet med och finnas där och kunna prata med. Och ser man på Jesus så hade han de här olika cirklarna. Han levde nära 12 lärjungar. Och egentligen var det 3 till av dem som blev ännu närmare. Petrus, Jakob och Johannes. De fanns med under hela tiden när Jesus vandrade runt. På förklaringsberget så är Petrus, Jakob och Johannes de som är med uppe och får uppleva det här fantastiska som hände där. Samtidigt vet jag också att det står om 70 stycken vid ett tillfälle lärjungar som han sänder ut för att berätta evangeliet. Och det kan läsa om i Lukas 10. Vi vet också att det fanns en del kvinnor, ganska många, som vandrade med de här vandringarna Jesus gjorde. Och bland annat i korset så omnämns de här kvinnorna. Men han hade också gemenskap med dem som inte var accepterade i samhället. De som ingen annan ville bry sig, de gick han till, de hjälpte han, de fanns han för. Och de skulle vi möta den gången under hösten i predikan. Det var till exempel Zacchaeus, tulltjänstemannen som Jesus mötte. Vi ska göra en vandring genom evangelierna och Jesu möten då under hösten. Och idag ska jag börja i Matteus 4. Och jag kommer också läsa en parallelltext från Lukas evangeliet i det sammanhanget med dem strax. Det står så här, Matteus 4, 18 och framåt. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han de 2 bröderna Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut näten i sjön, för de var fiskare. Och han sa till dem, kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg 2 andra bröder, Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på den och genast lämnade i båten och sin far och följde honom. Vad är det som har hänt innan den här texten? Jo, i kapitel 3 så har Jesus kommit ut i Jordan. Kommit till Johannes döparen. Han har blivit döpt av Johannes döparen. Och Guds röst har proklamerat: han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Efter det här så förs han ut i öknen i 40 dagar. Han äter inte, han är fastande. Och när slutet av dagarna kommer där så träder djävulen fram inför honom och frestar honom. Han får erbjudande om att göra mat av stenarna. Han får erbjudande om änglavakt om det faller ner ut ur tempelmuren. Han får erbjudande om alla riken på jorden om det faller ner och tillbyr mig. Men Jesus nappar inte på något av de här tillfällena erbjudandet. Utan han svarar med ordet, han säger, det står skrivet. Och redan här lär vi oss idag att det är viktigt att ha med sig Guds ord i livet. Och veta vad Guds ord säger när vi möter tankar, frestelser som vi hamnar i eller som vi sätter oss i. Efter det här så får han reda på att Johannes döparen är fängslad. Och då står det att Jesus drar sig undan till Galileen. Och han bosätter sig i Kapernaum. Där börjar han den offentliga verksamheten med budskapet: omvänd er, himmelriket är nära. Och det är ju det här budskapet som också vi har att förkunna idag. Omvänd er, himmelriket är nära. Så kommer han gående vid Genesarets sjö och så möter han de här fiskarna som har jobbat en hel natt och inte fått en fille i sina nät. Och läser jag från Lukas 5 så står det så här: Jesus steg i en av båtarna som tillhörde Simon och bad honom lägga ut lite från land. Sen satte han sig och undervisade folket från båten. Och när han slutat tala sa han till Simon: gå ut på djupet och lägg ut nätet till fångst. Simon svarade: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten blev påbristad. Då vinkade de åt sina vänner och de andra i båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i land med Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd, från och med nu ska du fånga människor. Så drog vi upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Jesus lånar Simons båt. Och han utmanar dem efter det här Johanna: lägg ut era nät på djupet på nytt till fångst. Ja, de hade fiskat en hel natt och inte fått något. Men ändå gör de som Jesus säger. Och de får så mycket fisk så att båtarna håller på att sjunka utifrån det Jesus har gett dem utskapet. Och när Petrus ser det här, när han upplever det här, så säger han så här: gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. I Jesu närhet ser Petrus på sig själv och på sitt liv. Inser att han står inför den begåvliga och att han själv är en syndig människa. Han har ju trollat ut nätet, och när han ser fångsten så vaknar det här inne i hans hjärta. Han får det vi skulle kunna kalla för syndanöd. Det där är ett ord som vi inte använder så här mycket idag, ordet syndanöd. Här vill jag stanna lite i tanken. Kan jag leva nära Jesus utan att ha gjort upp med synden i mitt liv? Kan jag vara Guds barn utan att ha fått min synd förlåten? När det heliga möter det orena så blir det en reaktion, ser vi i den här texten. Petrus inser sitt läge i relationen till Jesus. I första Johannesbrevet 1:9 så står det så här: om vi bekänner våra synder, då börjar det med att vi bekänner våra synder. Då kan vi ju gå till oss själva: när gjorde jag det, när gjorde du det senast, bekände din synd inför Gud. Vad händer då? Jo, han är trofast och rättfärdig, så han förlåter dig dina synder. Han förlåter det som vi bekänner för honom. Och inte nog med det, han renar oss från allt det här också, allt som är orättfärdigt. Utifrån Guds ord så är syndamedvetenhet eller syndabekännelse ett måste för att komma nära Jesus. Inte så att vi ska synda för att komma till Jesus, men all tro handlar om att vi känner sin relation med Jesus och får det förlåtet, får det upprättat på något sätt. Och själva ordet synd idag är ju ett svårt ord. Jag vet inte om man kan hitta något annat ord för ersättare egentligen. Skuld kunde vara. Den här ångesten som man ibland kan känna, vad bottnar den i? Så kan man tänka också då ibland. Men man måste få bli fri från det som hindrar mig att komma till Gud. Och få frid med Gud. Det är skillnad på att gå med bördor och bojor än att gå med fri i sitt hjärta. Och mötet med Jesus handlar om detta, att vi kan få bli fria ifrån det här som hindrar oss i våra liv. Vi kan få uppleva det som är frid att ha en rätt relation med himmelens Gud. Och läser jag vidare i 1 Johannes 2:1-2 så står det här: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vårt talan inför Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan för hela världens. Jesus kom inte bara för att låta Petrus uppleva det här att han fick syndare och började följa Jesus. Han kom för att du och jag skulle också följa Jesus. Och har du inte tagit det beslutet i hjärta och i himmelsen, så bara önskar jag att du skulle kunna ta det beslutet. Jag skulle vilja stå upp och följa Jesus och ge mitt liv till honom. Petrus upplevde det här diakonen, väl, att det var något som inte stämde. Han säger, gå bort från er, den synden. Men resultatet av hela det här mötet i Genesarets strand är ju de här orden när Jesus säger, kom och följ mig. Och det är ju så att visst pekar Jesus på synden i våra liv när vi möter honom. Men han säger inte gå bort ifrån mig, utan han säger istället, kom och följ mig. Och han vill att du och jag ska stå upp och följa honom. Och som Petrus också får här, så ska jag göra er till människofiskare. Ja, hur reagerar man på en sån uppmaning? Tänk dig att de står mitt uppe i arbetet med sina nät och så får de kallelsen att följa. De hann inte ha något församlingsmöte eller något familjeråd i sammanhanget, verkade inte i texten. De fick inte en veckas betänketid. De fick inte tid att göra någon riskanalys för att stå upp och följa Jesus. Och så drastiskt är egentligen mötet med Jesus. Därför att det förvandlar allt. Det förändrar allt. Att lämna allt och följa Jesus. Ja, det är ju en hög bekännelse att säga, jag nu lämnar allt. Men det är ju vår bön att Jesus ska få ta hand om allt i våra liv. Och innerst inne så handlar det om överlåtelse till Jesus. När jag har fått min synd förlåten, fått upprättelse i Jesus, så kallar han oss idag till att stå upp och följa. För någon kan det bli väldigt drastiskt. Det kan bli att säga upp sitt jobb, sälja sitt hus, flytta dit Jesus kallar mig. För någon annan handlar det om att överlåta livet där jag just nu är, till Jesus. Och låta livet i vardagen få vara Jesu händer. Och han är där med dig. Jesus kallar oss, kallar dig till efterföljelse idag. Då kom ju tanken så här, kan du säga ja till detta att stå upp och följa? Och jag vill koppla på tanken att bli människofiskare. Vem ska du under de närmaste veckorna få föra fram till Jesus? Var med om att föra in i tron så här. Och när jag kom hit till predikan så gick mina tankar till, för det står en text till om Petrus och Andreas i Johannes 1:42, så står det så här att Andreas förde Petrus till Jesus och så, och han förde honom till Jesus. Och det är ju så här, om jag kommer i relation med människor och börjar tala tro, så är det inte jag som är viktig, utan det är Jesus som är viktig. Att få föra personen fram till Jesus. Att den får upptäcka vem han är. Sista satsen i predikan är, vad behöver du lämna över till Jesus idag för att följa honom? Vi ska be. Far, tack för ditt ord. Tack för lärjungarnas kallelse, möte med dig i Genesarets sjö. Och tack att du också står vid vår Genesarets sjö, om vi uttrycker det så, och kalla oss också mitt uppe i livet där vi är. Och Herre, ge oss mod att våga släppa det som vi kanske behöver släppa för att följa och gå vidare i det som du kallar oss att gå vidare i, Jesus. Vi signa vars ens hjärta är och tanken och ordet för oss. Vi ber i ditt namn.
tacka dig för att du är här. Tack för att du på samma sätt som du mötte dina vänner vill möta oss så som du är. Tack för att vi får lägga allt inför dig. Tack för att vi får lägga fram oss själva, våra vänner, våra ovänner inför dig. Tack för att du har makt att göra det som är trasigt till dig. Tack för att du har makt att göra mig sjuk efter Kristus. Tack att du har makt att göra det som är ont till något. Herre, jag ber att vi var och en ska få lägga våra liv i dina händer. Inte bara idag, utan varje dag. Herre, vart ska jag gå? Tack för att du leder oss för varje dag som vi har. När vi lägger våra liv i dina händer så vet vi att vi går den goda vägen. Hela vägen hem. Tack att vi får ha dina barn kvar. Ingen av oss är ute. Ingen av oss är bättre. Ingen är för ung och ingen är för gammal. Vi får alla vara med. Jag ber att du ska välsigna oss barn. Jesus. Nu ska Marie-Louise och Sofia avsluta den här samlingen. Och för er som sen har deltagit fika så fika lite så.